Det är många, många fler personer, framförallt också med synnedsättning, som har fått en möjlighet eller väljer att resa med kollektivtrafik idag än vad det gjorde 2010 i alla fall. Ditte Karlström Jansson. Jag jobbar som utvecklingsstrateg tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, äldre och barn på trafikförvaltningen. Det är vi som kör all SL och Vaxholmsbolagets trafik.
Det är Region Stockholm som är din arbetsgivare.
Exakt.
Några dagar till, för du är på väg att lämna ditt jobb.
Det stämmer, det stämmer.
Och du, hur länge har du jobbat med det?
Ja, med tillgänglighet för allmän kollektivtrafik började jag jobba med 2010 medan jag ännu var på färdtjänstavdelningen. Mm. För då behövde man lösa problemet med rampservice på pendeltågen. Vi hade problem med många dörrar som inte kunde stängas därför att rampen inte kunde dras in under tåget. Och då utvecklade jag tillsammans med funktionshindersorganisationerna den bärbara ramplösningen som ännu finns idag. Och sen 2011, 1 maj, så tillträdde jag den tjänsten som jag ännu har idag. Så jag har jobbat i den här tjänsten i 12 års tid. Mm.
Och då har ju det här arbetet med tillgänglighet har ju hunnit göra en resa också under de här drygt 10 av 13 åren då.
Ja, absolut. Mm. En hel del av det som vi då 2010, 2011 och så vidare såg som oj, vi får vara glada om vi uppnår det här, att vi har uppnått en hel del utav det. Och samtidigt har det ju kommit väldigt många nya utmaningar som framförallt ligger då i den digitala tillgängligheten och samhällets utveckling i övrigt vad det gäller digitalitet.
Och vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna för att det ska bli så att man med synnedsättning väljer att åka mer med kollektivtrafiken?
Ja, jag tror det allra, allra viktigaste är nog att man, ja, utifrån min synsätt, för det kan ju bara de personerna själva förstås svara på, men det jag har hört och märkt är att just den här pålitligheten och tryggheten och kunna lita på att även om det blir stopp på vägen, att man kan få hjälp. För det är självklart så, vi har ju under årens lopp utvecklat väldigt mycket vad det gäller hörbar information på bussen till exempel, yttre utrop, inre utrop, på tunnelbanestationerna med utrop på plattformar, inne i tågen och så vidare. Men saker och ting kan gå sönder. Ett trasigt utrop innebär ibland ett stopp på resan eller man kliver av i fel hållplats. Och 2012 så öppnade vi något som kallas för tillgänglighetsnumret. Det är 020 120 2022. Och det har vi försökt sprida till målgruppen personer med funktionsnedsättning och även äldre som är i behov av extra stöd på resan. Och sen den tjänsten har kommit på plats har jag fått till mig i alla fall för många fler personer tryggare att åka med kollektivtrafiken för man vet att den här tjänsten är nåbar dygnet runt, det är en prioriterad tjänst och man oftast så får man svar i stort sett på en gång, man behöver inte stå i kö och personalen som svarar har fått en specialutbildning tillsammans med bland annat Synskadades Riksförbunds representanter. Så att man kan få så mycket hjälp som möjligt utifrån att den andra personen sitter i telefon en bit iväg. Just här handlar det om att ja, det blir stopp på resan för min del. Jag kanske reser med en ledarhund och hissen är trasig och det finns bara en rulltrappa. Inte en vanlig trappa och jag behöver åka tillbaka en station fram eller tillbaka för att sen kunna åka med en taxi till min destination och då står ju trafikförvaltningen för taxiresan för vi har ju brustit i tillgängligheten där. Så det handlar om sådana saker att det brister i där vi har utlovat att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig.
Har det varit någon av de här förändringarna som nu har kommit liksom som har varit särskilt svår att få liksom organisationen att jobba med eller så? Eller har det är inte alltid kanske automatiskt att det här kommer så att säga.
Nej, det är allt annat än automatiskt och att vi har kunnat genomföra många av åtgärderna som finns på plats idag är ju tack vare den goda samverkan med funktionshindersorganisationens representanter, där vi samverkar och förklarar för personer som ska ge oss pengar, som till exempel politiken, vad som är viktigt att få en budget för. Men också att tjänstemän från olika enheter då på trafikförvaltningen har fått träffa organisationernas representanter och fått en klarare syn på varför saker och ting behövs, vad som är viktigt. Och sen har vi ju sedan 2008 tagit fram riktlinjer för tillgänglighet, också alltid tillsammans med funktionshindersorganisationernas representanter, som är liksom är våran, som vi säger, lilla bibel vad det gäller tillgänglighet. Där i står hur utformning ska ske, hur stor en kontrastmarkering ska vara, hur ett ledstråk utformas och så vidare. Så tack vare den här samverkan, tack vare riktlinjer, tydliga styrdokument och tydliga prioriteringar i arbetet, för man kan inte göra allting på en gång genom åren, har vi ju fått till då ledstråk på samtliga tunnelbanestationerna till exempel, och på många andra ställen inom lokalbanetrafiken också. Det är väldigt lite som saknas där idag. Utrop, som sagt var, ledsagning har vi ju byggt upp genom årens lopp, så vi har ju fullständig ledsagning inom hela kollektivtrafiken idag. Så att förutsättningar för ledsagning är lite olika beroende på trafikslag. Vissa kan man få spontan ledsagning om man har en möjlighet att identifiera en person med en gul väst som kan ledsaga. Annars beställer man det. På andra ställen kan det dröja lite längre, för att en ledsagare måste kunna ta sig ut till personen som behöver ledsagning. Så det kanske man måste beställa en timme i förväg. Men de här tjänsterna har ju hjälpt till att många känner sig tryggare idag och väljer att åka med kollektivtrafik i större utsträckning än vad man gör det tidigare.
Ja, idag är det Ditte Karlström Jansson som är på besök i Läns- och Riksnytt-studion. Hon har ett decennium bakom sig med tillgänglighet i kollektivtrafiken och är utvecklingsstrateg på Region Stockholm. Men nu lämnar hon sin tjänst för att dra sig tillbaka och flytta till Skåne. Hennes nuvarande kollega fortsätter det gemensamma arbetet som pågår. Och när annonsen för att hitta en efterträdare utlystes av regionen, så ingår där också social hållbarhet och hållbarhetsredovisning i uppdraget. Men det ska inte behöva betyda att tillgänglighet prioriteras ner, säger Ditte.
Jag hoppas att man fortsätter arbetet på ett sådant sätt att funktionshindersorganisationernas representanter och resenärerna känner att arbetet fortsätts och att man känner sig nöjd. Men det finns ju alltid andra sätt att lösa saker och ting på som kanske inte jag har sett. Mm. Så det kanske blir jättepositivt att det kommer in en ny person med ny energi.
Jo, men du har ju också de här erfarenheterna och har så att säga samlat på dig en budkavle eller stafettpinne så att säga. Och om du nu lämnar vidare den till din redan befintliga kollega och till nästa, vad skulle du säga är det för frågor eller perspektiv som liksom är viktiga att jobbas med just nu?
Att bevaka, fortsätta bevaka, för det har vi ju gjort, vad det gäller digital utanförskap, att det finns lösningar för de personer som inte har möjlighet att ta del av den nya digitala världen som tar över allt mer. Det är oerhört viktigt att resenärsrättigheterna som finns enligt EU-förordningar verkligen beaktas. Information i alternativa format. Mycket handlar om information idag. Och vi har ju stora brister ännu idag vad det gäller till exempel störningar i trafiken och ge rätt information till rätt målgrupp. För alla har behov av olika slags information. Det måste utvecklas på ett bättre sätt framöver. Och där behöver ju min efterträdare absolut vara aktiv i samverkan då med SRF till exempel. En annan sak som jag tror är oerhört viktigt är att vi nu håller på att installera hörbar information på samtliga lokalbanor. Idag har vi det inom pendeltåg och tunnelbana. det pågår nu ett arbete för att installera även pratorer, alltså knappar som man manuellt trycker på för att få information.
Just det, när den läser upp vilka linjer som kommer.
Mm. Exakt.
Och då pratar vi om Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och så.
Ja, alla lokalbanor. Det är ju Saltsjöbanan, Spårväg City, Nockebybanan också och Tvärbanan och Lidingöbanan. Och Lidingöbanan har ju redan och Spårväg City hade på några hållplatser, inte på alla. Så att man tittar över det här och man har börjat med Tvärbanan. Då vi börjar med de linjer där det är flest resenärer också förstås, så att flest får nytta av det. Och sen en annan sak som är väldigt viktig tror jag också, att fortsätta arbeta för att hitta lösningar som gör att det inte krävs särskilda nycklar eller intyg för att man ska kunna ta del av något. Utan det vi gör ska vara för alla de som kanske efter en information, som till exempel ledstråk, ja men det är för en viss målgrupp, men det stör ju inte andra. Så att hitta lösningar som gör att alla kan använda det som har behov av det, men man behöver inte ha några särskilda förkunskaper egentligen. Hörbar information kan man välja att lyssna på eller inte. Vi har ju det här med manlig och kvinnlig röst. Manlig röst på plattformarna, på tunnelbanan och pendeltågstationen när man åker söderöver, och för de tågen som går norröver så är det en kvinnlig röst. Och vi märker ju på alla utbildningar som vi håller, alltså vår personal och även många ordningsvakter har varit i trafikmiljöerna hur många år som helst. De har aldrig ens tänkt på att det är olika röster som ropar ut, och det tycker jag är en alldeles utmärkt tillgänglighetslösning. Den som inte behöver det tänker inte på det, och de som behöver det, ja men de lyssnar efter det.
Och sen också upprätthålla inom organisationen då kunskapen och kompetensen kring det här. För jag har ju hört att när det finns stationer där det faktiskt har missats att det har blivit då en kvinnlig röst för södergående.
Ja, det är tyvärr så. Teknik är teknik, och även om allt står i våra riktlinjer så har vi också den mänskliga faktorn. Så att ibland går det väldigt många led ner, och en person kanske inte har fått reda på det här. Att när någonting har gått sönder att det ska vara manlig och kvinnlig röst. Men då är det så enormt viktigt att det anmäls till tillgänglighetsnumret 020-120-2022. Så att felet kan åtgärdas. Och tillgänglighetsnumret kan man också nå genom att man mejlar till tillgänglighet@sl.se, och sen kan man ju skicka sms till särskilt nummer också. Det står på sl.se om man går in på hemsidan under tillgänglighet. Det är jätteviktigt, för vi kan ju inte vara ute överallt i trafiken och ha koll på allting. Det är alldeles för mycket. Så väldigt bra om det anmäls.
Det tänker jag också apropå det här med prioritering, att det måste vara svårt att veta. För att när jag, om jag som enskild upplever ett problem, då är det ju det är akut nu för mig, för jag tycker det här är fel. Men sen om det är många som anmäler saker eller tycker att det borde ändras på ett visst sätt, och, eller en tjänst som används, som man, nu har vi infört det här, att man utvärderar och vet hur många använder det här. Var det verkligen en bra satsning, eller skulle vi ha gjort något annat istället? Hur skiljer man på det här med det personliga och det allmänna och liksom veta vad som faktiskt är viktigt då? Mm.
För det första, det som är viktigt är det som ställs enligt lagkrav. Och den bland annat trafikinformation ska ges både audiellt och visuellt. Och det ska fungera. Så om en prator inte fungerar så ska den lagas. Det är prioritet på det. Vi vet aldrig, kan vi aldrig få reda på hur många personer som trycker på en pratorknapp och som dessutom är i behov av det. För många fler lär ju trycka bara därför att det finns en knapp att trycka på. Sen är det ju så här att det som går att följa upp, följer vi faktiskt upp. Vi vet exakt hur många som får ledsagning. Vi vet exakt hur många som ringer till tillgänglighetsnumret. Vi vet hur många som får tillgänglighetsgaranti. Det här att när vi utlovar tillgänglighet till brister och vi beställer en vanlig taxi eller en rullstolstaxi och kör resenären till destination eller nästa stora bytespunkt. Så resenären behöver du aldrig betala någonting, så fakturan kommer till trafikförvaltningen. Så allt det här som går att mäta, antal ramservice, det vet vi exakt. Det följer vi upp och det rapporteras även varje år till politikerna som styr. Vissa saker är lättare att följa upp med, och det som är lagkrav, ja men det ska bara funka och det ska repareras så fort som möjligt. Sen är det ju så att det görs ju mystery shopper-undersökningar på samtliga trafikslag ett par gånger per år. Då är det då ett konsultbolag som har ett antal personer som har med sig en hel lista och kliver på en buss eller tunnelbanevagn eller ett pendeltåg och kollar hur fungerar till exempel, fungerar det inre utropet när jag sitter på bussen? Hälsa föraren när jag kliver in? Fungerar stoppknappen när man trycker på den och så vidare? Så sådana undersökningar görs också. Så att vi följer upp det som rimligtvis är möjligt och där vi har pengar för även det. Man måste ju också veta när man följer upp någonting, vad ska vi göra med resultatet? Varför följer vi upp och vad kan vi göra med resultatet?
För SLs ekonomi har ju skiftat så att säga under åren och nu har det blivit svårare. Nu har man ju aviserat att man ska dra in ett antal bussturer och liksom göra förändringar i tätheten på tunnelbana och kollektivtrafik och sådär. På grund av att resandet har minskat och man får mindre intäkter. Och då undrar jag, när SLs ekonomi krymper, liksom, påverkas även det här området som berör tillgänglighet på något sätt?
Jag kan inte säga att vi har behövt genomföra en åtgärd och att vi inte har fått pengar till det. Så att jag kan inte säga det vad det gäller tillgänglighet direkt. Vad det gäller tillgänglighet idag har jag inget exempel på det. Det är jobbigt för alla om det blir stopp och har man på något sätt ett extra behov på resan så kan det bli extra jobbigt. Och ja, det är väl min förhoppning om att om ett x antal år att vi inte längre behöver prata om det här. Att vi säger check på den här. Det är också löst. Så som vi har gjort med väldigt mycket annat genom åren som inte var löst 2010 när jag började jobba med det här.
Det här avslutar Ditte Karlström Jansson som alltså nu lämnar sitt arbete med tillgänglighet inom kollektivtrafiken på Region Stockholms trafikförvaltning. Och här gav hon sin syn på de senaste 10 åren inom området.